Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till höstens första intervjuavsnitt av Hälsosnack.
Ja, eller kan vi inte säga att det är sensommar fortfarande?
Jo, men det gör jag gärna. Ja, precis. Det blir lite svårt det där. Det är egentligen inte höst. Nej. Men det är höstterminen.
Höstterminen.
Men det är fortfarande sommar. Vi vill slå fast att det fortfarande är sommar.
Verkligen. Oavsett väder så är det sommar.
Det är sommar. Mm. För det är augusti.
Ja, härlig augusti.
I alla fall. Mm. Vi har ju en gäst.
Ja, det har vi.
Vill du presentera?
Ja, för det är ju min gamla granne.
Ja.
Maria Duva som är kriminolog.
Ja, för som tur är så har ju din gamla granne någonting väldigt viktigt att säga.
Ja, det är inte bara så här.
Vi hade ingen annan gäst så vi bjöd in en gammal granne. Var inte så.
Nej, har du någon gammal granne vi kan bjuda in?
Ja, får fundera.
Ja, fast vi hade ju typ en granne till dig här i början av sommaren. Mikael Dahlén.
Just det. Mm-mm. Och det var ju också en granne som hade mycket vettigt att säga.
Precis.
Så har ni inte lyssnat på min granne Micke Dahlén, så gör det.
Gör det.
Mm. Men i alla fall.
Nu är det Maria Duva, som sagt, kriminolog och har skrivit flera böcker, bland annat Värsta bästa nätet. Och har precis i dagarna kommit ut med sin nya bok, Värsta bästa hälsan. Och hon jobbar ju mycket mot skolor och föräldrar när det handlar om barn och vår nätanvändande. Och det här är ett väldigt viktigt ämne. Inte bara för dig som har egna barn, utan för dig som kommer i kontakt med barn, kanske jobbar med barn. Så tycker vi att lyssna på det här.
Ja, för att det Maria gör väldigt bra, det är ju att informera om farorna på nätet för barn.
Mm. Och det här är faktiskt vi vuxnas ansvar. Vi måste ta på oss det här ansvaret.
Ja. Mm. Och som du sa så har ju Maria precis kommit ut med sin nya bok som heter Värsta bästa hälsan. Och den boken har du som lyssnar chans att vinna. För vi tävlar nämligen ut 2 stycken exemplar av den. Och vill du vara med i tävlingen och ha chans att vinna så behöver du vara prenumerant på vårt nyhetsbrev. Och är du inte det så går du in på vitalista.se och signar upp dig. Och sen så kommer ett nyhetsbrev och där kommer tävlingsfrågan.
Jättebra. Och missa inte heller att gå in på Instagram på vårt konto Hälsosnack med Lotta och Victoria. Och följ oss där.
Ja, gör det såklart.
Då drar vi igång intervjun.
Det gör vi. Hej Maria och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack, tack.
Kul att ha dig här.
Det är jättekul att vara med.
Ja, men jättekul. Och vi har ju bjudit in dig för att du har så himla bra koll på alla faror som finns på nätet för framförallt barn. Mm. Och du har skrivit 3 böcker. Mitt barn på nätet, värsta bästa nätet och nu den senaste som kommer ut precis nu, Värsta bästa hälsan.
Yes.
We love it. Men jag lärde ju faktiskt känna dig redan när vi bodde grannar i Ekaken för en massa år sedan.
Ja, ja. Jättelänge sedan.
Jättelänge sedan och då pluggade du till kriminologi. Och,
ja.
Ja.
Får vi se om vi kommer kunna hålla oss till ämnet här idag eller om ni kommer dra en massa grannhistorier.
Precis.
Men det kanske blir spännande det också.
Ja, men vi har ju pratat lite innan också. Nej, men precis. Jag känner ju Maria sen innan, så det är så himla kul att vara här i podden. Mm. Men för de av våra lyssnare som inte känner dig så bra, så kan inte du bara presentera dig och berätta lite vem du är och vad du gör?
Ja, det kan ju bli långt. Vem jag är och vad jag gör. Vem jag är en 47-årig kvinna som är gift med samma man sen då, när vi var grannar. Och har två barn och numera en vidrig hund. Nej då, men vi har alltid haft hundar, så nu har vi en pudel och det kommer vi inte ha någon mer gång. Men det var min dotters val. Och vad gör jag? Jag är kriminolog. Det betyder att man jobbar med brott på lite olika sätt. Jag pluggade kriminologi då och jag har också läst psykologi och ja, massa, ganska mycket lösa kurser och så. Men jag jobbade framförallt anställd av socialtjänsten placerad hos polisen i 13 år. Jag jobbade med barn som är utsatta för brott och barn som begått brott och barn som bevittnat brott. Det var ett stöd... verksamhet i samtal, vi utredde ju såklart inga brott, men det var väldigt mycket så här, juridiskt stöd att förklara och så framförallt liksom hur man mår, för att vara utsatt för brott och begå brott, det är ju kopplat till hur man mår såklart, det påverkar ens hälsa och vad man gör är ju avhängt hur man mår, så att det sitter ju ihop liksom allting. Och sen så, nätet har ju alltid varit en brottsplats från det att det kom. Jag menar, när jag började jobba hos polisen så var det väl 2003. Och då hette det Lunestorm, Playahead, Kamrat, MSN. Bilddagboken var så här riktig grooming-arena. Och,
just det, alla de där hade man glömt bort.
Ja, men det har alltid funnits alltså. Så att, då var det lätt att vara jag och vara stödperson och säga till föräldrarna att sätt datorn i hallen eller sätt den i köket. Håll koll på inloggen och så här. Men det är
ja, för då hade man ju datorn inpluggad med en sladd i väggen.
Ja, visst, absolut. Och det var faktiskt sen barnen fick smartphones som det blev en väldigt stor skillnad. För då har du den här datorn i handen, i fickan och under huvudkudden när man sover. Så de är ju, ifall deras liv på nätet är en brottsplats. Alla barn kommer ju inte bli utsatta för brott på nätet. Men alla barn ska ju ändå känna till det. Jag har ju bara... ett enda take i mitt huvud, det är ju brottsförebyggande arbete. Att man inte har någonting att förlora på att vara medveten och utbildad och rustad.
Jag tycker det var så bra. Jag hörde en intervju med dig där du jämförde det med att vi lär ju barnen att simma innan de får gå i vattnet.
Också.
Ja, vi lär dem trafikreglerna, att man måste se sig för innan man går över gatan. Men nätet som också kan vara faktiskt en livsfarlig plats.
Visst.
Där har vi inte ännu riktigt den där naturliga känslan för att här behöver vi utbilda. Det är viktigt.
Och det där är så jäkla... Jag är inte himla förtjust i människor. Jag gillar inte alla föräldrar heller. Fast jag gillar föräldrar såklart. Men jag tycker att det är så synd att väldigt mycket av de här brotten som begås på nätet hade lätt kunnat förekomma och förebyggas. Det är bara att vi tar det för sent. Idag använder ju spädbarn internet varje dag. Jag menar, de lever ju, de kan ju googla själva, köra YouTube själv, hantera verktyg. De är ju experterna i familjen och barn är ju experterna på sitt liv på nätet. Men jag brukar också säga så här att när jag jobbade anställd av socialtjänsten placerad hos polisen så var jag ju på två arbetsplatser kan man säga. Jag har ju gått på rätt mycket brandövningar, rätt mycket HLR-utbildningar. Jag har aldrig behövt använda den kunskapen, men jag mår ju inte dåligt av att ha den. Alltså det är det man ska ha. Top of mind hela tiden. Har jag ett barn som spelar spel, det finns en chattfunktion, då måste barnet veta att alla är inte den de säger att de är. Hela den här stora Star Stable-härvan, den här unika domen på många sätt och vis tycker jag. Den meddelades ju nu 22 april här från Stockholms tingsrätt. Det är tredje gången som han döms till fängelse för brott mot barn på nätet. Och alltså, de yngsta barnen där är ju 7 år. Men det är också väldigt många barn som är lite äldre. Där han har ju låtsas vara ett barn som spelar Star Stable. Och de tror ju att de chattar med ett barn. För de tänker ju inte att det är någon vuxen som spelar Star Stable.
Ja, du får berätta lite om vad det där är. Men jag tänker bara en sak innan. Jag hörde ju dig, för du var och föreläste på min dotters skola i höstas.
Jaha, vilken då?
Johan Skytte.
Jaha, ja.
Och mycket av det du pratar om. Alltså jag tänker att det är ju bara okunskap. Mm. För att vi föräldrar, vi vet, alltså jag, liksom man har ju intuitivt liksom ingen aning om vad som händer där ute. För det går inte att gå till sig själv och liksom förstå vad som händer. För det är så jäkla crazy. Ja. Så att det är på något sätt att det här är så ett nya fenomen att det är liksom det okunskapen som gör att vi inte skyddar våra barn bättre. För att vi vet inte bättre, eller många vet inte bättre. Och det känns som att det är precis liksom i sin början det här. Vi vet att vatten kan vara farligt, vi vet att trafiken kan vara farligt. Men nätet är ändå så här, ja men jag tänker att ja, det är ju det är kanske många år, men hur många år är det som barn har haft en egen smartphone eller en iPad? Så det är väl kanske 10 år liksom.
Jo, fast, ja, precis. Jo, så är det förvisso. Fast det har ju funnits bra mycket längre än så. Och brott mot barn har ju alltid gått att göra där det går att göra brott mot barn. Alltså, så att det där säger ju väldigt många till mig. Åh, du är så rätt i tiden. Och man bara, inte ett dugg. Jag kan bli så här svinprovocerad av att de säger att du ligger rätt i tiden. Jag bara, nej, det här har behövt prata om i 20 års tid. Liksom. Det är bara att vuxna inte gör det.
Nej, för det är ju inte kul att sitta med sin 7-åriga dotter och prata om alla vad som kan hända. Det är ju inte kul. Det är ett motstånd där
jag,
också.
Jag vet inte varför det är så. Det där fattar jag.
Nej, jag vet inte. Ja. Men det är inte. Alltså, jag drog ju för att göra det. Men sen när jag gjorde det så det känns ju skönt efteråt. Men nej, jag tyckte inte
och man
det var
måste ta det hela tiden. För jag tänker så här, Lotta, du är rätt ordentligt. Du gör också. Man tänker så här, tvätta händerna nu. För ner toalettlocket och plocka upp liksom handdukar från golvet. Det tjatar man om kanske 10 gånger om dagen. Men det här är också ett snack som väldigt många vuxna har typ en gång. Och så förväntar de sig att det ska sitta. Det här måste man ju prata om hela tiden. Mm. Alltså varenda dag.
Och det är ju bra att vi får höra det. Ja. För att jag tyckte det inte var så kul. Men vi får göra det.
Ja. Jag känner mig. Jag har liksom inget som helst motstånd. Jag kan absolut ta den diskussionen och många gånger med mina barn. Utan för mig är det nog bara att jag har nog inte tillräcklig kunskap.
Nej. Alltså jag har kunskap om annat, tänker jag. Och jag menar,
du
behöver
ju
inte vara en expert på själva chattfunktionen kopplat till spelet. Utan det är själva grejen. Och man behöver ju inte heller, som många föräldrar tänker, att jaha, nu måste jag alltså ta typ en hel arbetsvecka åt att ladda ner alla apparna som mina barn använder. Det är egentligen så att det är samma funktion lite överallt. Att man kan skriva, skicka bilder, få kommentarer, ha kontakt, sända live. Alltså man måste prata om hur man gör det, vad som man ska tänka på, att alla inte är den de skriver med. Man kan inte utgå från att alla heller är snälla. Och det är ju så roligt, för att det där klarar ju vuxna av att prata om när det går fram. När barnet går fram till en främmande hund. Då klarar man av att säga sig, nej, inte klappa främmande hund. Kanske inte gillar barn. Men det där borde man ha med det på nätet också. För att jag kan ju bli väldigt provocerad av föräldrar som ska vara så bra och framgångsrika och åka till Thailand varje år och de ska äta ekologisk mat och så använder de nätet som en barnvakt och låter barnet spela när man bara, mamma, ska vi inte springa en sväng? Alltså jag blir så provocerad, för att jag tycker att det är oschysst att vi förser dem en utrustning som inte talar om för dem hur de ska använda. Det är ungefär som att se dem en cykel, men lär dig cykla själv. Så skulle man inte säga. Eller lär dig simma själv.
Nej, trial by error, det kör vi inte där.
Nej, och då tänker man att det är såklart för att det kan vara livsfarligt med en pool. Men alltså, det kan det vara på nätet också. Så att det.
Nej, och det är väl lite så här, man kanske tänker, nej men det händer andra, inte mig. Och det är mer socialt utsatta barn. Mm. Men här är det verkligen,
nej, det är verkligen
alla.
Inte.
Ja, liksom. Ja,
absolut.
Men jag undrar om jag dels avbröt dig när du höll på att presentera dig själv. Om du var med det skulle säga där. Och sen så ska du få berätta om den här härvan om Star Stable. För det ger ju verkligen en bild av hur det kan se ut, hur det ser ut.
Exakt. Nej men alltså, min presentation om mig själv, jag är inte så himla intressant. Men jag tänkte så här, när jag då såg att nätet var en brottsplats och bestämde mig för att jobba brottsförebyggande, man mår inte dåligt av kunskap. Det var liksom det som var mitt take. Då skrev jag ju mitt barn på nätet. Det var ingen vuxen som köpte den boken. Alltså det är så kränkande. Man tänker så här, oh my god, alltså gud, vad, här kommer liksom bli så här Camilla Läckberg nivå på den här boken. Alla kommer vilja läsa. Nej, ingen. Och då så när jag ringer till Bonnie och bara, vi måste nog skriva en bok till. De bara, såklart, baserat på att den förra sålde så bra. Men då skrev jag ju typ mitt barn på nätet en gång till. Och den värsta bästa nätet. Och
fast riktat till barn.
Ja, och alltså anpassat så att man ska kunna läsa den själv egentligen när man kan läsa själv. Så det är 9-12 heter det här spannet hos Bonnier, alltså barnbok så. Men många vuxna tycker att den har varit extremt givande. Och jag underskattar inte barns förmåga, så jag har skrivit den på ett sätt som jag tror faktiskt många vuxna tycker är väldigt lärorikt. Men sen är det så att den här boken som kommer nu, den är ju en naturlig uppföljning tycker jag av Värsta bästa nätet. För att jag vill verkligen säga det att alla barn kommer ju inte bli utsatta för brott på nätet. Alla barn kommer heller inte begå brott. Alltså alla barn kommer inte bli rökheroinister i Sverige. Så är det ju faktiskt. Alla kommer inte stjäla bilar. Men det är det här att vi måste ändå liksom prata om det och hur det påverkar oss. Och det såg jag ju rätt mycket barn som skrev till mig att jag blir så påverkad av mitt liv på nätet. Påverkar mig så mycket. Stressen, pressen, skriva grupper. Man matas av. Alltså sitter du på TikTok eller sitter du på YouTube eller sitter du på kanske Instagram, deras IGTV och bara tittar på superslimmade, vältränade hälsoexperter som ni. Alltså det är klart man blir påverkad och tänker att det är så här livet ska levas. Man måste prata om det här, vad man tittar på, ifall det bara är döda filmer, alltså snaff som finns på ett öppet internet. Men sätter ni internet i händerna på barn så är ju porr och snaff är ju bara en sökning bort. Och porr idag är ju inte som när jag gick och handlade på Favör i Borensberg när jag var liten. Och det var så här stora tuttar och massa hår och frottetrosor. Utan det är en helt annan grej liksom. Och jag kan säga, om ni tycker att det är obehagligt att prata brott mot barn med era barn, hur många vuxna tror ni pratar på det med sina barn?
Ja, det var kanske det mer jag syftade på, ja. Också. Vi pratade ju om liksom, det blir ju ja. Överhuvudtaget. Liksom.
Och det är det man måste göra. För jag tänker att barn har ju en nyfikenhet. Alltså jag och min bästa kompis, vi låg ju i en storebrorsas säng och tittade på tidningen. Vi var asnyfikna på det. Superspännande. Barn stillar ju sin nyfikenhet idag också. Vi fick gå till biblioteket och kanske låna böcker. Vi gick till Bra böckers lexikon och tittade i tryckår 20 år tidigare. Idag kanske du söker på nätet och vad får du se? Och ifall du inte kan prata på eller prata sex eller kärlek eller hångla eller vad du nu vill veta. Ifall du inte kan prata det med dina föräldrar, vem söker du till då? Jo, kanske någon annan vuxen på nätet som gladeligen pratar med barn. Som gärna visar bilder, gärna frågar. Jag kan få se på din, få se om det ser normal ut. Mm. Och där har du ett barn. Jag tänker på Star Stable-situationen där det kom väldigt, väldigt snabbt. Den här personen, Star Stable, är ju ett spel som är svenskt spel från skapet Värmda Farsor. Från början. Och då har ju de säkerhetstänk. Så man kan inte skicka bilder och filmer på chatten, utan också därför som de flesta förövarna frågar ganska snabbt efter, har du sociala medier? Men den här personen nöjde sig med att skriva. Det är rätt märkligt hur man kan nöja sig med att bara skriva med barnet. Han frågar ju redan typ så andra, tredje meningen, frågar han ju, har du hört talas om den här sexleken? Du vet så, barn i 7-årsåldern som skriver vad de tror är kanske med en annan 10-åring, 8-åring. Och någon frågar, har du pratat om den här sexleken? Det är klart att det kanske är spännande. Det är klart att det kanske är. En del barn bara, nej. Och så bara typ lämnar dem. Medan det var ju då enligt domen 83 flickor som blev utsatta för brott. Och han har liksom skrivit och han har ganska snabbt också frågat direkt. Typ så här fjärde vändan, har du husdjur? Har de inte husdjur, hundar, katter eller kaniner, för han vill att de ska ha, alltså då, han vill att de ska göra det, att han ska få antingen dem och utföra, liksom slicka dem, eller att de ska göra det med djuret. Det här är helt vanliga barn, helt. Det enda som är gemensamt är att det är flickor mellan 7 och 13 år. De bor i slott och koja, de möter ekologisk mat, de har föräldrar som är hjärnkirurger, så att det är inga konstigheter alls. Har de inte det husdjur, då har han letat efter barn som har syskon, småsyskon. Och då har de fått utföra sexuella övergrepp på sina småsyskon. Och det vill han att de ska berätta hur det pirrar och sådana saker. Och det här är sådana grejer som, om man inte har pratat med barn om det här och berättat om det här, då kanske barn tänker att men det här är inget konstigt. Så här kan det bli. Det här är spännande. Så. Och jag kan tycka att det undanhåller livsviktig information. För de här barnen kommer inte av sig själva en dag vakna upp och ha glömt det här. Och den pappan sa på min föreläsning, han, det var faktiskt lite tungt, för jag visste inte att han var där. Så man vet ju inte alltid vem det är i publiken när man föreläser, så är det ju. Så pratade jag om det här, att han var då, han satt ju häktad och utredningen hade precis liksom nästan blivit klar och det väcktes åtal. Och han, det var ju en förhandling som pågick i Stockholms tingsrätt i ett halvår. Och då skriver den här pappan till mig efteråt och sa han så här: tack för din föreläsning, men jag hade behövt gå på den här föreläsningen för 2 år sedan. För min dotter är en av målsägarna och hon är 8 år. Så man behöver prata om det här innan de kan skriva. Alltså det är sjukt viktigt, och innan man kan sätta på en voice, innan man också kan röststyra, kanske via talet, alltså på en Siri, på, alltså att man pratar om det innan. Och då är det jättemånga som tänker så att, men inte det att väcka den björn som sover, inte det att skapa ett intresse istället. Ja, i en del kanske det är det, men det kommer ju ändå. Alltså, du känner ditt
man har ju
bäst
ändå
själv.
Rätt att vara förberedd. Ja. För jag tänker det här, alltså, helt rätt. Det är ju så fruktansvärt sjukt att man är helt, man blir helt överrumplad, och är man ett barn. Mm. Det är klart att man bara inte vet var ska jag sortera in det här.
Nej,
liksom.
Och där ska jag säga till dig, där är du inne på helt rätt spår. Jag tänker på att du såg ju min näst sista slide som jag brukar ha det här, att barn pratar med oss om det som vi pratar med dem om. Alltså, pratar man aldrig sex överhuvudtaget, kärlek, man pratar aldrig sådana saker, då tror inte barnet att man kan inte prata med mina föräldrar om det här. För det är ju, det är genom våra samtal som vi berättar för barnen vad vi är intresserade av. Ifall jag aldrig frågar min son, hur var det på fotbollen? Hur gick det? Just, vilken position hade du? Hur gjorde du mål? Vem var det som passade? Ifall jag inte har det här snacket, aldrig, då tror ju han att jag är rätt ointresserad av hans kanske största intresse. Eller typ, han spelar också rätt mycket tv-spel. Så, eller, ja, han spelar på tv, inte på dator. Men det gör ju vi tillsammans också. Jag sitter ju med honom och jag bara, varför är du alltid tjej på Fortnite? Hur gör man där? Varför gör du det? Varför gör du så? Varför måste du dansa nu? Varför? Alltså, man pratar om det. Och han vet ju då, jag sitter bredvid och går igenom allt. Jag bara, men sluta, jag måste fokusera, jag måste koncentrera mig. Jag bara, jaha, så du gör så? Du, alltså, varför måste du dricka? Alltså, men det är liksom mitt sätt att prata med honom och visa att jag är intresserad.
Det där är ju svårt, för jag är inte så intresserad av de där spelen. Nu har jag en man som spelar med barnen då. Mm. Men ja, man får helt enkelt ta sig och bli lite mer intresserad.
Jag kan ju tycka att det är rätt kränkande att aktivt visa ointresse i det som ens barn...
Jag visar inte ointresse, men jag skulle väl kunna visa lite mer intresse.
Ja, men ifall han... Tänk ifall han hade blivit så här superintresserad av någonting som du är intresserad av. För mig är det oerhört enkelt. Jag är uppvuxen i ett stall och min dotter bor i stallet nu. För mig är det ett naturligt samtal hela tiden. Och det är liksom ongoing, top of mind, konstant. Hon kan liksom sätta mig i rätt situation direkt. Ja, men hon var så svår, hon tappade ytterbogen och sådana saker. Och min man bara, tappade ytterbogen? Hur går det till? Medan han då, när de pratar typ så här FIFA, han, de kan ju allt. Som inte jag kan. Men jag kan i alla fall vara intresserad. Alltså så.
Ja, men absolut.
Ja.
Men en sak som du sa på den här föreläsningen som jag... som kändes så himla viktigt, det var ju det här att det är många barn som inte vågar berätta för sina föräldrar för att de kanske vet att de inte får spela Star Stable till exempel och sen har de gjort det ändå och sen händer någonting och sen, alltså så att de inte vågar berätta för sina föräldrar blir en hake som då någon kan ha på dem. Och det där kände jag bara så här, men alltså mina barn, jag kan inte sätta mig in i det, för de säger mer till mig än vad jag ibland kan hantera. Ja. Liksom. Men det kändes som en jätteviktig grej att föräldrar inser att om man är liksom för sträng, då vågar inte barnen säga saker som ändå är viktiga att man måste få höra för att kunna hjälpa dem.
Men tänk dig störstöbel situation, om vi tar det som ett typ exempel, för så här ser det alltid ut nämligen. Det var enligt åtalet 84 barn, med domen sen på 83. Det var ett barn vars föräldrar polisanmälde. Sen får polisen in en anmälan och ger sexualbrott mot barn på nätet. Och vet de, okej, vi börjar med den här, så kommer de bara växa. I Sollentuna dömdes det ju en man eller en kille. Han var bara 22 år. Han dömdes för 521 brott mot 89 barn. I åldern 5-13 år. Alltså, det är en enda polisanmälan som behövs för att polisen ska börja liksom få en anledning att hämta in datorer, hårddiskar, allt det här, telefoner, allt, paddor, allt du kan använda. Och då hittar de andra barnen. Och det är ju skit. Kan ni tänka den känslan att svara i telefonen och så bara, hej, det här är polisen. Vi har identifierat ditt barn, en utredning. Det är domen kommer ligga på våldtäkt mot barn. Alltså, det är ju så jobbigt, men det är ju det absolut vanligaste. att barn inte berättar alls. Jag menar, jag har jobbat ett ärende med en flicka som gick i samtal hos mig länge. Hon blev uppringd av polisen som sa, det här gäller det här ärendet, det gäller dig när du var 12 år. Hon var 19 år då. Hon hade ju hoppats på att hon skulle glömma, att det skulle försvinna, att hon skulle så prata med dem, så finns det inte. Då ringer polisen efter 7 år och säger, vi identifierat dig. Hon bara, I know. Hon hade inte berättat för sina föräldrar. Och det var en pappa som var polis och mamma socionom. Så jag menar, ja.
Men alla barn kanske inte ens fattar att de har blivit utsatta för
brott. Det är bra, Lotta. Jättebra. Det var ett sant. Alla barn fattar inte att de blivit utsatta. Jag tänker ifall den här personen då, han Joakim nu som skrev till de här barnen på Star Stable. Ifall de, alltså en vuxen person får inte skriva sexuellt innehåll med ett barn på så sätt. Får inte säga pirrad i snippan och sådana saker. De kanske inte tror att de är utsatta för brott. Och vilket de inte hade varit, tänker jag, ifall det hade varit ett samtal på förskolan. Liksom det hade varit här. Ibland när jag kan pirra i min snippa, du vet, så. Det hade inte varit brottsligt så. Det är ett kroppsligt fenomen snarare. Men du har helt rätt. De tror inte, alla fattar ju inte varit med om. Men det var en mamma som jag har lotsat henne lite nu. Och hon tyckte att det här var jättejobbigt. För jag har varit på hennes skola, eller barnets skola. Och hon har varit mina föreläsningar, läst böckerna. Så hon trodde typ att hon var safe. Men jag vet inte, jag känner inte dig Victoria, jag känner inte dig jätteväl när du var liten heller Lotta. Men jag tänker att när jag var liten så var vi jättenyfikna, tyckte det var jättepirrigt. Vi ringde till Italien och alltså det var så här, och så. Och jag tänker idag det här byta bilder är ett så här som väldigt många kan få en snap från en främmande person. Ska byta bilder? Alltså det är så som man gör idag. Vi hade säkert också gjort det. För oss var det svårt. Vi fick vänta ett år på att få en ny skolkatalog och sitta och titta på den. Och sen så åkte man till fotoautomat och tog kort och så blundade man på hälften och så bytte man dem där. Man bytte konfirmationskort. Det är ju sjukt flummigt för att inte barn var vad det var för någonting. Men det var ju härligt att ha de där konfirmationskorten. Hade vi kunnat så hade vi säkert gjort som de gör. Det är bara det att vi vet ju det här nu. Vi måste ju prata om det så att det inte händer. Efterfrågan på barn ökar. Efterfrågan på att komma i kontakt med barn i sexuellt syfte ökar. Det har ökat under coronatiden. Alltså, jag kan knappt säga att det är kräks nästan jag tänker på det. Men på några år så har efterfrågan på övergreppsbilder på barn på nätet ökat med 100%. Det här är Kristoffer Rams siffror. Han jobbar på Preventell, han jobbar på Karolinska, chefsöverläkare i psykiatri på Södra. Han menar ju på nu hur man ser alltså efterfrågan på sexuella övergreppsbilder på barn på nätet under
corona.
Hur vet
man det?
Ja, alltså man kan ju mäta omfattningen av sidor och man kan ju titta på innehåll. Hur man vet det. Det är ju faktiskt så att man också kan se nu en ökad anmälningsbenägenhet kanske. Eller en ökad frekvens av brott. För det är fler polisanmälningar. Jag vet inte vad det kan bero på. Alltså alla vi kriminologer brukar alltid säga att det är för att de har en ökad anmälningsbenägenhet. Jag hoppas att det är det. Jag hoppas att det är att fler barn vet att det kan hända. När det händer så vågar de berätta och att barnens föräldrar eller skola anmäler då.
Det kanske är Maria-effekten.
Vet du, jag hoppas på det. Tänk vad, för det är ju inte bara jag som gör det här. Det är jättemånga som håller på att föreläsa på skolor. Det är ju jättemånga som pratar om det här stora konton. Så det vore guldläge ifall det vore så. Men
det är såklart att det är. Det är ni som har kunskapen som ju kan lyfta det för oss andra som inte är insatta och bara förstå vad är vi ska hålla utkik efter.
Och jag tänker att man ska försvåra för dem som vill. För efterfrågan kommer aldrig försvinna. Den ökar och det är allt fler unga också som skriver till barn. Unga, typ så här 20-ish någonstans. Främst killar, mycket tjejer också, inte lika mycket, men främst 90. Jag tror att de som själva söker hjälp för att de har ett sexuellt tändningsmönster mot barn, det som kallas för pedofili, då är det 92% män som själva söker hjälp aktivt ringer till Preventell. 8% kvinnor. Männen är i snitt 36-38 år ungefär. När de aktivt själva söker hjälp för sin, vad de vet, brottsliga sexualitet. Det vet de ju om alltså.
Men vad är det som har gått snett för de här individerna då, som är pedofiler?
Vad de är... föds med det.
Så vad kan, vet man vad, om
kan,
att...
vad kan gå snett, tänker jag? Du föddes väl med heterosexualitet, eller är du?
Ja.
Japp. Ja, och det är ju rätt svårt för dig att helt plötsligt koda om då bli homosexuell.
Så det är någonting som man tror är medfött. Som man inte, det är inte så att de flesta, man själv har varit med om något
övergrepp.
Det är tvärsom
faktiskt. Liksom. Det är tvärsom. Det där måste man nästan lyfta. Det finns ju, jag lyssnade precis på Kristoffer Ram här. Han är helt fantastisk. Det är verkligen en go-to-källa för kunskap. De flesta som berättar om att de har ett sexuellt tändningsmönster mot barnpedofili, de berättar att de upptäckte det när de var 16 år. Och de söker hjälp när de är 36-38. Vad har hänt under de 20 åren? Så att, alltså, och de som då är utsatta för övergrepp själva, de blir inte överrepresenterade själva sen i att få sexuellt tändningsmönster mot barn. De som blir utsatta själva och inte får någon hjälp, de kanske får något annat. För det är väldigt mycket ohälsa kopplat till de som är då pedofiler. Mycket depression, väldigt mycket typ så här arbetslöshet, ensamhet, väldigt mycket annat problematik kring det. Nu är inte jag
som
specialist
känns som att
på
det bara ökar, ökar problematiken ju.
Att... Mycket självmord också. Så att, det
men
är
finns
inte bra.
Det hjälp att få? Jag tänker du berättar att de som själva hör av sig och inser men det här är inte bra. Kan man få hjälp och blir det liksom bättre?
Ja, och det är det som är så intressant för de har ju testat nu, det pågår en studie nu och de har testat den rätt bra. Ett, har de har använt kemisk kastrering på dem och det har ju ett enormt fint utslag. Återigen, det här är ANOVA, Preventell. Alltså. Men sen finns det också nu, de håller på med en studie på Darknet. Alltså den här delen av internet som är Tor, alltså Tor krypterad. Tor kanske du har hört talas om, jag vet inte vad du med din datakunniga man.
Nej, tyvärr.
Nej, men Tor är, det är en filtrering kan man säga, som en lök. The Onion Routine. Onion är mycket så här, man pratar om nätsäkerhet. Så det är olika filterlager. Man skickas mellan olika webbläsare. Så inte ens svensk polis kan läsa upp det. Där har man i alla fall på de här pedofilnätverken som har sina häng där, sina hubs. Har man nu faktiskt från Karolinska lagt in en banner där det står hej, vi från Karolinska Sverige. Vi undrar ifall du vill vara med i en KBT-behandling för att bli fri från det här konsumerandet av det som juridiskt kallas för barnpornografi. Och det är det ju inte, utan det är ju övergreppsbilder på barn. För ett barn kan ju inte samtycka till en pornografisk framställan. Så det är ett övergrepp på ett barn som är filmat eller fotograferat. Så det är ju nattsvart. Det är åt helvete. Man blir ju så ledsen när man... Men det här som du sa att det ökar, det är ju intressant. För gå tillbaka 20 år så hade man inte haft ett snack på så här sätt om pedofili. Det är vår samtid som... Du kan inte ens öppna en dagstidning i princip utan att du ser det. Alltså man pratar om det på ett annat sätt idag. Vilket är den rätta vägen att gå, tror jag.
Alltså jag har ju en erfarenhet av att ha haft en lärare som visade sig vara pedofil. Mm. Och det här var ju i början på 80-talet. Mm. Och nu så här i efterhand så ser man ju liksom alla varningstecken. Mm. Men då visste man ju inte vad det var. Så att liksom föräldrarna runt omkring, de tyckte bara att det här var en sån fantastisk man. Oj, för att han var lärare och han engagerade sig så mycket i barnen. Han valde ut en grupp barn som på fredags eftermiddagarna fick följa med honom till badhuset. Och han var också scoutledare. Och man tänkte, han var singel. Och han såg ju bra ut. Och bara, varför var han singel? Han som är så trevlig och glad och tar sig an barnen. Och han var så engagerad. Och sen så till slut så blev han ju... anhållen på badhuset för han var väldigt tidig med att använda filmkameror och så på den tiden. Så han hade sin filmkamera i en plastpåse där han hade gjort ett litet hål och gick runt och filmade i omklädningsrummet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men som sagt, alla idag skulle man ju...
Men det är det som är så synd tycker jag, för jag kan bli så förkrossad över att vissa män gör så att alla män blir misstänkliggjorda. Jag kan bli galen över det. Jag personligen kan jag tycka att jag skulle vara så jävla förbannad ifall jag vore man. För jag vet inte hur ni har det. Har du både pojk och flicka? Ja, jag med. Och min dotter då, om hon skulle sitta och pilla i... blir flätad i håret eller pilla på sin förskolelärarinna. Typ så. Alltså förskolepedagogen, en kvinna, hade henne i knät och de satt och pillade varandras hår. Då hade jag inte brytt mig. Men ifall det hade varit en kille hade jag bara, så direkt. Och det är så förfärligt. För jag tycker också att det är jävligt synd. För att i och med, jag har lite tema på min Instagram den här tiden nu. Vi pratar just om pedofili. För att kvinnor har mycket längre fysisk åtkomst till varandra. Och till barn också. Det är inget konstigt ifall man åker på hotell. Ifall jag och min dotter åker på hotell. Och vi sover i samma säng. Det är verkligen inget konstigt. Men ifall man skulle höra om en man som åker på semester med sin 13-åriga dotter och 14-åriga dotter. Och de sover i samma säng. Då är man så. Alltså... det är så synd för att man släpper också fram kvinnliga förövare mycket längre. De har ju en naturlig åtkomst till barn. Man litar automatiskt på en kvinna. Det är det som är så insane. För att,
men det är ju inte egentligen det. För som du sa var det väl bara liksom 6-8% kvinnor.
Som själva söker hjälp.
Ja,
som själva söker
men som,
hjälp.
Var det inte som blev... dömda också.
Alltså, dömda
eller tänker du att det är
50-50? Nej, alltså jag vet faktiskt inte. Det där vet man ju inte ifall det är så att det är lika mycket kvinnor som är förövare. Jag har ingen aning, men det som man ser nu på nätet det är att kvinnor, när de övergreppar barn så gör de det mycket mer sadistiskt, mycket mer våldsamt än vad män gör. Vilket också är helt... Det tror man ju verkligen inte. Det kom som en chock för mig när jag fick reda på det. Och det fick jag reda på för en vecka sedan bara. Men det är vad man ser just nu. Och det finns... alltså, jag tror att det var under 2000... om vi tittar på 2019 som år. Så tror jag att det var 380 män som påbörjade en fängelsetid. Alltså man klev in i fängelse för man är dömd för sexualbrott mot barn. Det var 380. Det tror jag, män, 390 kanske. Medan det var 5 kvinnor som dömdes för sexualbrott mot barn. Och jag tänker just att, vad beror det på? Alltså det är en intressant fråga. Oerhört intressant. Och det tror jag vi behöver sätta spotlight mer på kvinnor.
Mm. Men det känns ju nästan ännu deppigare. För det kändes ändå så här, man har tänkt liksom att När barnen var små, då var det liksom, om du kommer bort dig eller vad som händer, gå fram till en kvinna eller gå fram till en mamma och säg att du letar efter dina föräldrar. Liksom.
Men det är för att man vill att det ska vara så. Ja, men den här fula gubben, det är det som är så problematiskt. Att man liksom har informerat barn om att det är lite som i Disney, att man kan se på ifall det är en elak person eller inte.
Ja.
Och det är inte så.
Nej.
Mm. Nej, och det är väl det vi försöker säga också. Och att förklara att det finns elaka människor på nätet. Mm. Man tror att de är barn.
Mm.
De kan vilja ha bilder på din snippa eller din snopp. Mm.
Men det är också simla, för jag tänker på det pågående situation just nu i en kommun i Sverige. Där tonårstjejer och tonårskillar skickar frekvent med bilder på varandra. Det är inget konstigt att skicka bilder. Skicka rumpbilder, tuttbilder och säga snälla saker. Väldigt många som inte mår så bra. Alltså de här som känner sig ensamma lite utanför och söker bekräftelse. De får det genom att de skickar rumpbilder till någon snäll person på nätet. Och då i alla fall så har det här samlats på en Dropbox-länk som har spridits. Så det är 500 högstadietjejer. Bilder på 500 bilder och filmer. Och det är i en kommun. Och den började delas, den här länken. Och då inser man ju att alla bilder som man postar, alla bilder som föräldrar postar på sina barn, tillhör ju alla som kan titta på den. Och det här är också superviktigt att man vet vilka bilder. För att väldigt många barn idag tycker inte att det är konstigt att lägga upp bilder på sig själv i bikini. För det är mamma och pappa. Mamma och pappa påstår mig hela tiden. Mamma och pappa tar bilder på mig när jag är badanaken och lägger ute på sociala medier. Det är så härligt.
Men det där fick jag förklara för mina föräldrar. Att ni måste alltid fråga. För de hade som vana att bara klicka. Och så lägger de upp på Instagram. Nu har inte de jättemånga följare. Men jag sa det att det där måste ni fråga barnen. Om ni får lägga upp den där bilden.
Jättebra, Lotta. Jättebra.
För att, och jag frågar också alltid. Nu lägger jag inte upp så mycket. Och det är också mest till familjen. Mm. Men ändå att det var liksom.
Det där vet vi inte. Jag tänker på det här. Jag håller på att ha lite kontakt med en man nu. Som blev kontaktad just för att. Polisen hade inte identifierat hans barn i en pedofilhärva. Nu var det inga barnpornografiska bilder. Alltså det, är ingen, det måste ju vara en viss rekvisit för att det ska bli barnpornografi. Men det var ju då en stor härva, stor tillslag, jättemycket bilder, barnpornografiska bilder. Hans barn identifierades, han kontaktades. Och den personen som hade samlat det här var hans bästman på hans bröllop.
Mm. Nej, men precis. Precis.
Det är så det. Alla dina bilder som du lägger upp på dina barn, jag kan göra vad jag vill med dem. Och det är också rätt viktigt att tänka på det. Men jag, alltså jag blev så ledsen igår. UNT, Uppsala Nya Tidning, hade ett omslag igår, söndagstidningen. Där de skulle prata just om naturalister eller nudister. Och vad hade de för bild? Jo, 10-årigt naket barn på första sidan på omslaget. Alltså det är väl inget 10-årigt barn som väljer att bli nudist. Det är en vuxen person. Varför posta en nakenbild på ett barn? Varför? Har det här barnet samtyckt den här bilden? Har barnet samtyckt eller har föräldrarna samtyckt?
Mm. Jättekonstig grej.
Jättemärkligt. Jag är i chock över det, kan jag säga. Uppsala också, som har varit, de har ju varit fantastiska just på just den här frågan. Och de har skrivit rätt mycket om att de har varit jättebra polisen på det.
Men överhuvudtaget känns det väl idag som att. Nej, skit i det.
Ja. Men hörni, det här med att få barn till att berätta, det är väl det enda viktiga egentligen. Att man verkligen också kanske inser att okej, mitt barn kanske inte berättar för mig, men vem skulle barnet kunna berätta för? Alltså att man verkligen pratar med barnet och man är lyhörd, man lyssnar, man pushar inte, man ställer rätt frågor. Det här är ju en klassiker, att hur var det i skolan idag? Var det bra? Du har ställt två frågor i en och du har ställt en ledande fråga. Alltså. Tänk till hur man frågar och stunden när man frågar. Men att få barn till att berätta, det är det enda viktiga. Det är faktiskt så. Sen alltså, det är jättemånga som alltid frågade mig, men gud vilket jobbigt jobb du har. Gud vad hemskt. Och så här. Jag kan säga att jag tyckte inte att det var så jobbigt. För jag fick ju en berättelse till mig. Det var ju redan ute. Det var ju redan verbaliserat. Jag hade haft panik att sitta hos polisen och jobba som utredare på just de här sexuella övergreppsbilderna på barn, om man inte vet vilket barn det är. Och se vad barnet lever i för någonting. Man ser tapeter, man ser allting, man ser kniv och gaffel, man ser allting i köket och i badrummet. Man ser allting i barnets rum, alla gosedjur och läxböcker och allting. Man vet inte vilket barn det är. Var är det här barnet? Jag vill rädda det här barnet.
Vilken hjälp får de här barnen, som de här 83 eller vad du pratade om i det här Star Stable? Vad kan de vänta sig för hjälp?
Sjukt bra fråga. Jättebra fråga. Juridiskt sett så får de ju de får ett målsägandebiträde som ska hjälpa dem genom rättsprocessen och vara med vid förhören. Och förhören spelas in på barncentrum eller barnförhör, så att inte de spelas upp i rätten, själva inspelade. Så barnen är ju aldrig i rättegången. Aldrig. Men sen, ja, i det här fallet så ledde det till 4,5 års fängelse. Mm.
Och när är han ute då, typ?
Ja, han är ju dömd sedan tidigare, så jag tror inte han får så mycket straffrabatt. Det har han ju fått för att det var så många barn. Det här hade ju varit samma påföljd ifall det hade varit 40 barn. Och det är det som är så jäkla kränkande, att det blev typ så 3 månader per barn ungefär. Men 5 000 kronor skadestånd är många som har fått. Jag tror att den som fick mest fick 30 000 kronor skadestånd. Men hjälpen är också avhängt vart du bor. Ifall det finns hjälp. Och väldigt många föräldrar tackar ju nej. För att de frågar en gång. Det var någon som ringde. Jag vet inte, det var någon som ringde för något så här stöd. Jag vet inte vad det var. Vill du gå dit? Alltså så. Blir presenterad för det. Nej, säger de då. Nej, men nu glömmer vi det här. Nu lägger vi det här bakom oss. Nu vänder vi blad och så går vi vidare. Det är ju föräldrarnas beslut att barnet får stöd eller inte. Men alla kommuner har inte stödcentrum. Alla vill inte gå till socialtjänsten. En del kanske har haft med socialtjänsten att göra. Då vill man inte gå dit. Eller också jobba granntanten där. Eller också jobba granntanten på ungdomsmottagningen. Då vill man inte gå dit. Så att det är.
Men hur mår de här barnen?
Olika är svaret. En del barn kan ju borsta av sig och gå vidare, medan andra barn sitter fast i forever.
Så skam och...
Mycket skam. Men framför allt det här också som jättemånga föräldrar är experter på att säga, som jag kan bli helt... Alltså jag kan bli... Det kryper i hela min kropp. Det känns som att man drar ut mina naglar med tång. När föräldrar säger så här: men varför har du inte sagt något? Men varför har du inte sagt någonting? Då är det som att lägga skuld på det barnet som redan är utsatt för någonting. Och då får de ännu mer skuld. Varför har du inte sagt någonting? Typ så här mobbing. Varför har du inte sagt något? Bara, nej, okej. Jag skulle också berätta om det här som jag inte ville. Jag vill inte vara med om det här. Men jag ska också berätta om det. Alltså det finns ju någonting så här... Victim Response-Based Theory, som det heter. Alan Wade är jättebra att lyssna på. Hur man förväntar sig av en brottsutsatt också att de ska berätta. Om de inte berättar så får de skulden för att de inte har berättat. Och det, man blir så här, men liksom, det är klart att de inte vill prata om det här, för de vill ju inte ens att det ska ha hänt. Och en flicka, hon skrev till mig efteråt, jättebra, jag hade glömt bort henne, men vad bra att jag kom på det nu. Hon skrev till mig efteråt och sa så här: du Maria, du står där på scenen så säger du att man kan prata om allt. Man ska kunna prata med sina föräldrar om allt. Skulle jag berätta för min mamma vad jag är med om, då skulle hon skära sig. Jättemånga barn tar ju ansvar för sina föräldrars mående. Ja. Det är jättemånga som är. Mamma skulle bli så besviken på mig. Mamma skulle bli så arg på mig. Pappa skulle bli galen. Det är bättre jag inte berättar. Och barn bär omkring på saker som du sa förvisso. De kanske inte vet om att de är utsatta för brott. Men samtidigt, de gångerna som de också försöker prata med många vuxna. Ja, det där jävla Snapchat. Jag är så jävla töpper förbannade Snapchat. Gud, tänk vad skönt det vore ifall det inte fanns något. Tänk ifall en vuxen säger så. Hur ska barnen kunna prata om det? Hur ska jag kunna säga? Alltså det går ju inte.
Nej.
Jag blir helt matt över hur vuxenvärlden bemöter barn. Faktiskt.
Mm. Jag blir helt stum.
Ja. Men... Ni känner igen er?
Nej. Ja, precis. Nej,
men det är ju så. Man är inte perfekt
man
hela tiden.
Man är ju inte perfekt. Och jag kan ju komma på mig själv och bli vansinnig. Ja. Varför gjorde du inte så? Ja. Och sen bara, ta det lugnt nu. Nu släpper jag det här.
Barn.
Ett barn, precis. Ja. Och speciellt min dotter som är out of the blue hela tiden. Mm. Dagdrömmer konstant.
Ja. Men, härligt.
Ja, det är ju det. Ja. Och jag får ju liksom bita mig i tungan. För att jag vet ju precis det här. Ja. Om jag skäller på henne för den här lilla grejen, hur ska hon då kunna komma till
bra,
mig sen?
Lotta.
Så att jag tar till mig. Men vi är ju människor.
Ja.
Och vi kan träna på det och vi kan bli bättre.
Men då vill jag ge dig ett tips. Om du kommer på dig själv någon gång att du har gjort någonting som är fel, kan du lova mig då att du ber om ursäkt till ditt barn?
Ja, och det är också något jag tränar på faktiskt. För att det var en morgon, du vet. Man har haft så här perfekt morgon och så blir man lite stressad precis innan man ska iväg. Mm. Och så bara händer någonting i hjärnan och så börjar man skrika. Och sen bara, vänta nu. Jag kan vända det här. Jag har chans att vända. Så jag bara, förlåt barn. Mamma blev lite knäpp.
Ja.
Det händer. Det finns ingen ursäkt att jag betedde mig så här.
Det var inte ert fel. Så.
Nej, det var verkligen inte ert fel. Utan det var jag som blev stressad. Och, så att det går. Och
bra.
Det är faktiskt också att lära dem att be om ursäkt.
Bra. Och att vuxna kan göra fel.
Precis, alla kan göra fel. Och det kan de också. Man kan vara ledsen för något man har gjort. Men man kan alltid be om förlåtelse. Och då släpper man ju också den här skulden. Liksom, när man ber om förlåtelse.
Ja. Och de, jag tänker också att... Jag tror att det är jätteviktigt för dem att inse att vuxna kan göra fel. Alltså jag tror verkligen att de... Många barn växer upp i en tro om att vuxna är felfria.
Och att de har alla rätter liksom.
Ja, och... Alltså jag tänker också det här med att man faktiskt sätter sig på deras nivå och bara, alltså, är verkligen ledsen. Jag har ju väldigt enkla barn, fantastiska barn. Alltså de är så enkla och trevliga så att det inte är sant. Men någon gång när de stökade, när de var mindre, då brast det för mig också. Men istället då för att skrika så hamnade jag i att jag började gråta. Jag satt mig i trappan och bara grät. Och de bara, och jag bara, nej men jag vill inte ha det så här. Jag vill inte ha så här stökigt. Jag vill inte bli arg. Men alltså, jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill inte att ni ska bråka. Jag vill inte det där. Så här. Och börja gråta istället. Jag tror att det hade mycket bättre effekt än om jag hade skrikit och så. Men också en annan grej som jag tänker är superviktig. Som många barn säger till mig när jag föreläser. Jag föreläser ändå för typ 1000 barn i veckan ungefär. Från årskurs 3 brukar det vara. För det är där de börjar ha ett liv på nätet. Det är det att de säger att man pappa ger konsekvenser. Än idag har jag barn som får utegångsförbud. Det tycker jag är intressant med tanke på hur sällan barn går ut. Två, så får de också ingen surf, ingen skärm, ingen telefon, ingen dator, ingenting. Och en mamma vars dotter var utsatt nu, hon bara, jag tog direkt bort TikTok och Snapchat och Instagram. Jag bara, okej, varför det liksom? Det är ju en bestraffning. Jag tror att hon kommer berätta nästa gång då. Det kommer hon inte göra. Ta bort, ge en annan bestraffning. För man nu känner att man måste straffa. För man verkligen känner i hela sig att jag tror på straff. Då får man ge någon annan konsekvens istället. Då får du inte lördagsgodis eller du måste kratta hela trädgårdslandet eller rensa ogräs eller plocka alla maskrosor. Vad som helst. Men ifall man känner att man måste straffa. En del kanske tror på det. Jag gör inte det.
Nej, jag håller med.
Men om du skulle sammanfatta några punkter kring vad du tycker att liksom alla föräldrar behöver veta och behöver tänka på kring det här för att skydda sina barn. Liksom var börjar man? Några konkreta steg?
Ja, helst så ska man ju börja liksom innan de börjar leva på nätet. Och då är det ju rätt svårt eftersom det är spädbarn och de kan man inte prata med. Men alltså, det som det, om man skulle koka ner det så är det så att det enda som det står och faller med är ifall ditt barn vågar berätta för dig eller inte. Så vårda relationen är ju svar nummer ett. Fråga dig själv. Är jag en sån förälder som barn berättar för? Skulle jag ha berättat för mig själv ifall jag hade varit barn? Är jag en sån, har jag en sån relation till mina barn att mina barn skulle berätta för mig? Man ställer sig den frågan, den är ju sjukt obehaglig, men man måste göra det. Men sen är det ju ens kunskap. Och kan jag lära mig hur TikTok funkar? Jag som är född 1973, alltså, då kan ju alla lära sig det. Kan Dagny Karlsson blogga, då kan man lära sig. Det är bara jävligt lathet, flathet, ointresse. Men sen går det att plugga på. Det går att lyssna med barnet. Går att utforska tillsammans. Min dotter, hon var tidig med både TikTok och Snapchat. Men hon hade det på min telefon från början. Första året. Så vi hade det tillsammans. Och så jag fick ju se. Och ända tills nu går hon ändå, hon gick ut sexan nu. Ända tills nu, typ av någon månad sedan, var hon inloggad med sitt Instagram på min Instagram. Så att jag kunde ju se. Och jag kan ju tycka också att det viktigaste för mig är ju också vad min dotter påverkas av. Hennes flöde på Instagram. Men anledningen till att jag skrev värsta bästa hälsan är väl ändå därför vi är här.
Ja, men precis.
Det var ju för att jag såg att barn pratade så mycket om hur de blev påverkade. Framförallt sömnen. Att barn sover 2-3 timmar. Så här lite som barn sover nu har de aldrig sovit. Att de ligger och håller på med sin telefon på natten. Att de, alltså när jag är ute och föreläser årskurs 4 så frågar jag vilka var det inne som använder telefonen i natt. Och vuxna bara, nej men det är så här. De tror inte det. Och hälften i vissa klasser, kanske en fjärdedel i andra årskurser har använt telefonen på natten. Hur föräldrarna tycker det är så smidigt att slippa läsa godnattsaga. Barn är somniga till ASMR eller så. Då kanske man ska gå in i rummet sen och ta ut telefonen så att de inte använder på natten. För vad ska de göra på natten? Jo, de ska sova på natten. Varför det? Jo, för att de är barn och vi. Så att sömnkapitlet är ju sjukt stort.
Ja, och det är ju faktiskt Christian Benedict som vi har intervjuat som är med.
Det är jättekul. Har du haft honom?
Ja, vi har intervjuat honom.
Vad roligt. Ja, med Christian Benedict.
Ja, 116.
Men, alltså, hemma hos oss har vi ju en regel att klockan 10 då ska mobilen vara avstängd, satt på flygplansläge, ligga på laddning utanför sitt rum.
Har du väckarklocka?
Ja.
Ah, ja.
Men då, min dotter, hon fyller ju 16 här nu i sommar. Hon börjar ju liksom verkligen motsätta sig det där. Men det har hon ju, hon har ju liksom sagt emot tidigare och tycker att jag är ju helt crazy.
Ja.
Alltså en sån regel, mamma, du är helt galen. Ingen annans mamma har den här galna regeln. De får, alla hennes kompisar får ha mobilen i sin rum, i sin säng tills de somnar, de får bestämma själva.
Men 10 när man är 16 kanske lite tidigt skulle jag nog tycka.
Ja, hon har inte 10 nu. Nej, hon har 10:30.
Ja, oj.
Alltså den är det skola.
Ja, för jag förstår.
Tycker att på helgerna får hon ju bestämma själv. Men när det är skola dagen därpå och man har trött som det är liksom, då är sömnen jätteviktig. Det säger Christian också.
Oh ja, och jag är ju sömnvurmare utan dess lika. Jag kan liksom säga ligga och räkna antal timmar som mina barn har sovit.
Men det vet ju jag. Ni hade ju en sån här fantastisk tempurmadrass då när vi bodde i
grannen.
Vi sov ju faktiskt en natt. Det här är lite kuriosa för att vi var hundvakter åt er lilla valp Raja då.
Ja, just det.
Åh, lilla Raja. Ja, förlåt.
Jag är ju en sucker för sömn, alltså verkligen. Om det är, och sen så i alla fall så pratar vi ju om påverkan också. Så Sissele Natli, hjärnforskaren, hon är ju grym. Och hon är ju på neuropsykiatri, hur man påverkas. Hon har skrivit en bok som heter Distraherad. Christian Benedict har skrivit en sömn. Men Distraherad är ju grym. Och hon har ett konto som heter Det syns inte. Har en podd också där som pratar just om påverkan. Att det inte syns hur man mår på utsidan alltid. Och sen är det då Karin Gunnarsson som kör Matkapitlet. Väldigt många barn slarvar med maten. De hinner inte äta frukost för att de är så trötta. Hinner inte göra det. Och hoppar över maten i skolan. Dricker energidrycker. Kommer hem. Tar liksom oboj och macka. Och väldigt dålig kost. Genpepp ger jag ju ut den här boken ihop med. Och genpepprapporten visar ju att det var fjärde barn i Sverige som äter frukt och grönt varje dag. Så kosten är ju svin stort kapitel. Jag älskar ju kosten eftersom jag är en sucker. Jag hade ju velat vara kock egentligen. Jag ska skapa ett matkonto tror jag på Instagram. Och sen så är det såklart Martin Lossman som kör stillasittandet. Alltså hur det påverkar oss idag fysiskt att vi är så pass stillasittande som vi är. Att Världshälsoorganisationens alla säger att det är en timmes höjdpuls om dagen som gäller. Och det är var femte barn som kommer upp i det. Och mest stillasittande är gymnasietjejer. Och det är ofattbart. Jag kan inte förstå hur vi har hamnat här. Alltså nu bor vi ju här, som vi säger. Alltså vi bor ju ute på en skärgårdsö. Och vår son cyklar ju till skolan. Det är en mil fram och tillbaka. Och fotboll och allt här. Men jag kan känna att jag tror att man har hamnat i ett läge där allting ska vara material. Att man inte tänker på att man kanske har tillgång till parkbänkar och till utomhusgym som är gratis. Och man kan, jag vet inte, det här föräldraskapet också med att man ska skjutsa och lämna hämta överallt. Ja.
Nej, det gjorde man definitivt inte på vår tid.
Verkligen inte. Mina föräldrar, vet du vad, de följde med mig dag ett när jag började ettan. Och så hämtade de ut mig i nian. Jag tog mig själv, alltså i ettan gick vi till skolan själva, cykla, åkte sparken, åkte skidor. Idag får unga skjuts ända in i gymnasiet. Varför då?
Men jag tänkte på det. Min dotter har fotbollsträning på söndagar. Och då sitter jättemycket föräldrar och tittar på. Mina föräldrar tittar aldrig på mina träningar. På matcherna, ja, då kom de och titta. Ibland, inte alltid. Men på träningarna, för jag passar ju på då, det är så bra. För då kan jag springa ett varv i spåret medan som tränar. Och det är ju fler föräldrar som gör det. Men det här att vi ska sitta där och titta.
Ändå sitter föräldrar med telefonen.
Ja. Ja, man kan inte titta hela tiden. Så kul är det inte. Nej, jag är ute och springer. Men det blir liksom, de får inte den här självständigheten. Nej. Min dotter, hon vill ju verkligen ha den här självständigheten. Får hon chansen att gå själv så tar hon den.
Men så där är intressant, för det där är oerhört intressant frågeställning. För att när vi flyttade hit så började min dotter åka buss själv. Hon gick till busshållplatsen. Hon åkte bussen 10 minuter, bytte och åkte tåg i 20 minuter till skolan och gick från tågstationen till skolan. En timme enkel väg. Det började hon med när hon var 9 år. Jag var inte ett dugg orolig för henne. Absolut inte. Men jag tänkte så här, vad tänker alla andra föräldrar om oss? Vet du vad, jag hade den, alltså så här bara, de kommer tycka att jag är så oansvarig. Men hon, alltså hon är självgående, hon har klart av alla situationer. Det är klart att det ibland är tåget var inställt som det blev skitjobbigt. Men alltså och det här är också sån där grej som jag tror att många tror att det är så mycket farligare för barn att vara på allmän plats. Men det är det ju inte. Alltså det har inte ökat. Brott mot barn har ju snarare minskat.
Nej, det är på flickrummet eller pojkrummet det händer.
Jag vet. Det är det brott säger det. För att de här övergreppsmaterialen på barn är ju oftast att barnen har filmat och fotograferat sig själva i sitt rum, i sin säng. Tänk dig att du ska återvända dit varje dag. Där du egentligen är utsatt för brott. Där du har rätt att vara som tryggast. Det är där brotten begås. I din typ käraste ägodel eller din telefon. Och där skyddar vi dem inte. Men de får inte gå och åka buss och cykla själva.
Mm.
Det är inte så att vi läser varje dag i tidningen att jag tänker just på det här med omfattningen av målsägare. 84 målsägare enligt åtalet. När hade vi en endaste man född 1981 som utsatt 84 barn för människorov eller att de hade kidnappat dem? Det har ju inte hänt. Men det är vi oroliga för. Rån tycker jag är sorgligt att det ökat så pass. Det har det faktiskt gjort.
Ja, för det finns det lite att
det är också många ungdomar som rånar ungdomar. Ja, det är ju fruktansvärt. Men det har också att göra med, tycker jag, att det här jävla märkeshysterin i världen. Jag är så trött på. Jag är ju helt slut med märken. Skor tycker jag är svårt att inte köpa jumpadojer som märken. Men alltså, det här Gucci-väskor och skit. Alltså, det finns ju Simon Häggström som är, nu är svårt att inte ha hört honom. Alltså, han träffar på barn på riktigt. Jag också gör det, som säljer bilder på sig själva. Han träffar en flicka, 14-årig flicka, som sålde avsugningar för 500 spänn styck för att kunna köpa märkeskläder. Det här är vuxnas hets, tycker jag. Jag tycker att det är patetiskt med de här märkesgrejerna. Och det är verkligen bara typ lågutbildade gangsters snart som går omkring de här märkeskläderna. För jag tycker att det är... Det ger helt fel signal. Det var en mamma som skrev till mig nu. Hon sa så här, jag skriver åt en kompis till mig för hon vågar inte skriva till dig. Men hennes 8-åriga dotter önskar sig bara en Maje-väska när hon förlorar för 4000 kronor. Ingenting annat vill hon ha, bara den. 8-årig flicka.
Jag tänk vad mycket annat i livet man går miste om.
Men jag frågade min son, han fyller 11 nu. Är det mycket som hett som märkeskläder på din skola? Han bara, nej. Så bara... Vad är märkeskläder för någonting? Jag bara, aha. Nej, men det verkar inte vara så mycket hett som det.
Min dotter upptäckte, hon har ju, läser ju nu. Hon är ju som, hon älskar ju att läsa. Eller är så stolt över att kunna läsa. Så hon läste i sin tröja. Mamma, det står H&M i min tröja. Ja. Det betyder att den är från H&M. Jag bara,
ja. Och min dotter nu flyttade hit. Då frågade hon så här, det pratade lite om märkeskläder på skolan. Hon gick i tröjan. Är Lindex ett märke? Jag bara, ja. Det är absolut. Ifall man nu känner att det är viktigt. Som börjar klippa bort varenda lapp i varenda nacken. Överallt på varenda klädesplagg.
Mm. Ja, nej, men det här känns som också en jättebra bok. Att både läsa själv. Kan barnen också läsa den?
Ja. Det är samma åldersgrupp, 9-12.
Ah.
Jag tänker att det, då får man med sig de vuxna också.
Ja, men precis.
För allt mitt arbete jag gör, om man nu ska följa mig på sociala medier, så tänker jag att det som är mitt... take på det här är att få igång ett samtal. Att man som vuxen ska läsa. För en mamma som skrev till mig efter att hon började läsa Värsta bästa nätet. Hon bara, den här boken kommer vi läsa resten av livet, känns det som. För vi läser en mening i taget och så börjar vi prata.
Mm. Nej, men det var som min son. Jag lånade ju böckerna nu för att jag skulle prata med dig. Och jag borde ha gjort det tidigare. Men då började min son bara, mamma, kedjebrev. Och så bara, det ska man inte skicka vidare. Det är olaga hot. Jag bara, ja.
Kan vara, absolut. Och framförallt ett ofredande ifall man har bett om att inte få det. Ja. Ifall man sen slutade skrämma mig. Ifall de skickar det här, det finns ju alla möjliga sådana där. Trisa, Fidalgo, det finns ju alla möjliga sådana spökhistorier. Det räcker egentligen med att man säger så här, sluta, skicka inte det här till mig för det skrämmer mig. Då har man upplyst den personen om att man blir skrämd och har svårt att sova, mardrömmar och grejer. Man skickar den personen då igen. Då är det faktiskt ofredande.
Mm. Nej, men det är ju, det är det som är så bra. Du tar upp en massa olika saker som barn kommer i kontakt med. Det handlar inte bara om pedofiler. Liksom,
det är gud, nej. Men jag tänker också att den här första Värsta bästa nätet, den är ju ute i 200 000 ex nu. Och det finns ju en handledning till den på min hemsida, mariaduva.se. Och den här handledningen är ju verkligen för att få igång samtalen. För ibland kan det vara lite svårt. Och då har vi gjort såna här dilemmakort också. Att man liksom, du ser att någon filmar i duschen. Vad tänker du, vad gör du så? Men det har vi gjort till Värsta bästa hälsan också. En handledning. Och det är GenPep som verkligen står bakom den. Generation Pep står bakom både innehållet, såklart faktagranskat, och framförallt handledningen. Och den ligger också på min hemsida sen. Så det är som att få en till bok egentligen. Men få igång samtal, prata. Värsta bästa hälsan kommer också få ett syskon. Den är på gång. Den kommer om ett år. Då får vi sitta här igen.
Härligt.
Ja, jag vet. Då kommer nästa. Kom en till Värsta bästa. Ännu en barnbok. Jag får skriva barnböcker. Och den kommer då i augusti 2021.
Vad kommer den handla om då?
Det kan jag inte säga.
Är det hemligt?
Det kan säga sen när vi lägger på. Det kommer gå ut på våra sociala medier snart.
Ja, jag förstår.
Men precis. Ja, men jättetack Maria för att du kom hit och pratade om det här och att du gör det arbete du gör. Tack så jättemycket. Vi har ju två frågor till som vi ställer till alla våra gäster.
Do it.
Har du någon daglig rutin?
Du sa att du hade många, men du får välja att vraka lite.
Jag gör så här. Alltså, jag träffade en gammal tant för många, 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 många år sedan. Hon hade världens hy.
Ah, jag vet precis vad som kommer. Jag ska inte säga.
Nej. Så jag sköljer mitt ansikte i iskallt vatten i typ 2 minuter varje morgon. Alltså ansiktet. Sen dricker jag ett glas citron, alltså citronvatten, en pressad citron. Och sen tar jag MSM-tabletter och någon slags grönsaksshot. Det är min dag. Jag skulle aldrig kunna vara utan det. Och det roliga är att jag tar med mig de här citronerna och är ute och reser och allting. Så att, ja.
Jag älskar citronvatten på morgonen.
Ja, en hel och ljummet vatten. Mm.
Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Det har jag kommit på nu, faktiskt. Och det har jag kommit på grund av att jag tror att den här coronatiden har tvingat mig till att ta lite lugnt och tänka efter. Jag har lyssnat mycket på 3 personer. Mia Skäringer, Anna Mannheimer och Lisa Nilsson, hon som sångerskan. Och jag har verkligen förstått att vikten av att vara snäll mot sig själv. Det har jag inte varit tidigare. Jag har behandlat min kropp också som ett verktyg och nu inser jag att kropp och själ sitter ihop. Men det tror jag har att göra med boken också. För det värsta bästa hälsan handlar liksom om att det sitter ihop. Att det liksom är en grej. Det påverkar vad man gör, hur man mår och det påverkar vad man gör. Alltså det sitter ihop. Så var snäll mot sig själv. Och det behöver inte betyda att man köper läppglans varje dag eller att man äter godis varje dag. Utan
nej, att äta godis tankar. Varje dag är inte snällt mot sig själv.
Nej, inte köpa läppglans varje dag heller. Onödigt.
Nej.
Men alltså, nej, men var snäll mot sig själv. Det här självföraktet och självhatet och självbestraffandet. Jag går inte med på det längre.
Bra.
Det tog mig 47 år att komma på det.
Ja, men bättre sent än aldrig.
Jag vet.
Och det här jobbar vi jättemycket med våra klienter också. Den här rösten man har i sitt huvud.
Ja. Självföraktet och bestraffandet. Och, men det är de 3 som jag har lyssnat på väldigt mycket och tar till mig av.
Ja, bra tips.
Ja,
bra. Och om man nu vill veta mer om dig eller framförallt följa dig och ditt arbete. Var hittar man dig då?
Min hemsida finns ju allt på mariaduva.se. Och det är ju D-U-F-V-A, David Urban Fredrik Viktor Adam. Det har vi ju blivit felstavade några gånger. och sen min Insta Maria Duva. Och där postar jag ju i rent utbildningssyfte så mycket som möjligt. Och så kanske ett matkonto på det här.
Ja, vi ser fram emot.
Kan det vara en kokbok som kommer nästa år?
Nej, inte.
Bästa maten.
Ja, nej men så. Utbilda kunskap är den enda riktigt brottsförebyggande vägen vi ska vandra. Och vi gör den gärna tillsammans, tror jag.
Mm.
Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.